Första gången jag träffade Mattias mamma var när vi skulle berätta om graviditeten.
Välkomna till Gott Folk, podden där jag, Hanna, sätter svenska profiler i moraliska dilemman. Hur väljer de när inget av valen är att föredra? Och tycker de själva att de är bra personer? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är Moa Wallin. Kanske är hon mest känd från den nyss nedlagda podden Della Q. Hon hörs också som en självklar del i Tankesmedjan i P3 och syns på måndagar, tror jag att det är, som en slags expert i Big Brother. Jag känner ju inte Moa privat. Vi har stött på varann så där genom gemensamma bekanta. Jag känner mig lite nervös inför den här intervjun. Dels för att jag vet ju att de kan vara ganska hårda i Della Q. Mina kompisar lyssnar ju på alla avsnitt. Jag har inte riktigt vågat lyssna på precis alla Della Q-avsnitt. Just för att jag har varit lite rädd att de ska snacka skit om mig. Jag vet inte varför de någonsin skulle göra det. Men jag försöker undvika all sån eventuell kritik. Så därför har jag inte lyssnat på alla avsnitt. Det kommer jag inte säga till Moa dock. Men jag har hört att hon ska vara väldigt gullig. Och att sen har vi DM-at. Och då hon var också väldigt gullig. Plus att hon är ju gravid. Precis som jag. Så det kan man ju alltid snacka om. Hon fick ju inte outa den här graviditeten på samma sätt som jag kanske fick. Men ja, det ska vi också prata lite om hon vill. Det får vi se. Nu säger vi välkommen in, Moa Wallin. Välkommen.
Tack snälla.
Hem till mig.
Ja.
Det är alltid lite så svettigt för mig att ha folk som jag inte, vi känner ut varandra.
Nej.
Eller vi har ju sett någon gång sådär.
Ja.
Vi är gemensamma bekanta.
Precis. Typ. Ja, jag minns en gång att jag, usch, så hemskt, men en av de ganska få tillfällen vi har sett så var på Mexiko när jag och en kollega roade oss med att elda upp en geting. Och då minns jag att du stod liksom, gud, att det här är en podd om liksom moral. Jag började redan med, jag höll inte i tänder, men jag var ändå där och så, filmade lite. Och då minns jag att du stod bredvid och liksom visade lite avsmak, tror jag. Eller kändes inte som att du tyckte att det var så kul. Jag var ung då. Jag skyller på det.
Ja, ung, ja, det var ju ett år sedan då, eller?
Kanske 3 år sedan.
Aha. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men det här ska ju inte handla om våran relation.
Det här kan vara pinsamt att jag sa. Jag ångrar jättemycket att jag sa det där. Det lät också mycket grövre än vad jag tänkte att jag
gjorde. Vad gjorde ni? Ni eldade
på... Den var död.
Aha.
Och så satt vi liksom i bordet och så tog då kollegan en tändare och liksom eldade upp den. Och så filmade jag det. Men jag lade inte upp det någonstans, hoppas jag. Och så minns jag att det var bredvid.
Det är ju inte ett jättestort brott. Jag hade ju en tortyrkammare för... En sån här hästmyror när jag var liten. Så jag målade med glittrigt nagellack.
Så att,
tänker, sådana djur får man väl ändå?
Mm. Ja, precis. Ja, men det måste ju finnas någon sån viltskala, tänker jag.
Mm.
Att vissa är okej att tortera. Men gud.
Ja, men getingar torterar man ju ofta. Man stänger in dem i glas. Och
ja, men jag tänker att de är ju onda. Ändå.
Mm.
Då får de väl smaka på sin egen medicin. Kanske.
Exakt. För de som inte vet vem du är, vad skulle du säga att du gör?
Nu gör jag ju nästan ingenting. Jag gör Tankesmedjan i P3 och Big Brother på måndagar.
Där är du någon slags expert typ.
Ja, eller panelist. Mm. Jag tycker lite saker och har någon spaning och sådär. Jag jobbar väl tyvärr med att ha spaningar på olika saker.
Du är ju kanske mest känd då från den här podden Della Q.
Ja,
som exakt. Nu inte finns kvar.
Nej.
Hur är det liksom att prata om den grejen, den här graviditetsoutningen och sånt?
Men det känns okej. Mm. Det har ändå gått lite tid nu.
Mm. Bra, så att jag vet om jag vågar ställa någon fråga om.
Yeah.
Jag frågade min bästis Johanna igår, som har lyssnat mycket på Della Q. Såhär, vad ska jag ställa för moraliska dilemman till Moa Wallin?
Mm.
Och då så var hon bara så här. Och det enda hon fick ur sig var. Såhär, fråga hur det är att ha Sveriges sexigaste röst.
Så nu gör jag det.
Ah, tack.
Får du höra det ofta?
Jag får ibland komplimanger för den, men jag får också mycket kritik för den.
Mm-hmm.
Men, nej, men tack så mycket. Det var inte så mycket av ett moraliskt dilemma.
Nej, det är det ju inte. Det är en komplimang.
Ja, ja, men det var glädjande. Tack, snälla.
Ja.
Nu känns det kokett att prata. Nu kommer jag titta till.
Du kommer börja prata lite släpigt. Alltså.
Jag börjar närma mig mikrofonen på ett obehagligt sätt.
Ja, men är det någonting du tänker på?
Nej, nej, verkligen inte. Jag har alltid tyckt att jag... Gud, nu låter jag som en sån modelltjej som blev retad för att hon var smal. Att jag alltid har tyckt att min röst är ful. Och nu får jag glänsa då. Nej, men, nej, jag tänker inte så mycket på den.
Jag tänker bara att jag har ju en ganska vanlig röst, men en ganska liksom, ovanlig dialekt har jag inte. Men jag har en tydlig dialekt.
Mm,
så att jag känner ju också att jag får alltid lite komplex när jag ska prata med någon som pratar stockholmska och dessutom har en bra så här, radioröst som du har.
Mm,
för då låter jag bred, du blir kontrasten alltså med mig blir att jag låter som en bonda som ska prata. Alltså det är någonting som...
Ja, nej, jag tycker din dialekt är toppen. Det låter lite som min farmor som också har bott i Sundsvall länge.
Jaha!
Ja.
Bor hon kvar?
Nej, nu bor hon i Sala. Där jag kommer
men hon
ifrån.
Pratar sundsvallska?
Mm. Det är jättemässigt.
Du är gravid.
Ja.
Jag med.
Mm, grattis.
Tack, detsamma.
Tack.
Är det som du har förväntat dig?
Nej, eller jag vet inte om jag hade så höga förväntningar på det. Men det är lite så... Jag tänkte nog ändå mer att jag skulle känna någon så här moderlig styrka och kraft, typ. Vilket jag absolut inte har gjort.
Nej.
Jag tänkte på det när jag skulle sluta snusa. För jag läste Maja Nilsson Lindelöfs blogg och hon skrev att så här, hon bara kunde sluta snusa från en dag till en annan för att hon kände så starkt för sitt foster.
Mm.
Medan jag, så här, jag hade jättemycket abstinens och så blev jag besviken för att jag då inte hade tillräckligt starka moderkänslor typ.
Det är väldigt svårt att känna, alltså tvinga fram sådana känslor.
Ja, jag håller med. Så det var ju en förväntning som inte riktigt gick i uppfyllelse.
Ja.
Men annars, jag känner mig inte så... Jag har inget glow direkt, utan jag har sämre hy än någonsin.
Det har jag med.
Det är så sjukt. Jag trodde verkligen, det trodde jag, att håret skulle bli fint och att hyn skulle bli slät. Men det blev precis tvärtom.
Ja. Håret kommer i kapp.
Okej, vad bra.
Tycker jag. Men hyn... är ju katastrof för mig. Det fattar jag inte heller att folk. Men du har inte känt bebisen?
Jag tror ju att jag känner den nu. Men det är antagligen inte det. Men jag har ibland känt liksom något slags fladder. Som jag har tänkt då först i nervositet. För att det är tydligen en grundkänsla som jag har.
Mm.
Men sen har jag insett att jag är hemma. Jag är inget att vara nervös för. Det kan vara något annat. Och då tror jag att det är kanske bebisen.
Ja, det är lite som mig och gaser. Att det är mitt naturläge. Så att jag var lite så i början. Bara, är det en fis eller är det nu fostret? Men det är fostret. Nu är det ju, jag kan ju säga då. Det är ju hemskt då att man gör bara några veckor före. Men att. Då ska jag vara någon slags expert. Och så här att, om några veckor kommer... Men nu så känner jag han, som jag ska få en pojke, jättetydligt. Mm. Och då tycker jag att det är mycket lättare att bli lite så här... Alltså känna saker för en.
Mm.
Så bry sig om det.
Mm.
Men det.
Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det blir mer konkret, ja. Ja, nu är det bara som ett väsen, känns det så.
Ja, så pratar jag ju också med honom ibland och sådär. Det hjälper ju. Men man känner sig som
känns
ett
sikvar. Nej.
Nej, det känns inte så normalt. Men jag är också lite så på min kille att han ska prata med den. Och det är så pinsamt för honom. För jag kan ju prata med bebisen när jag är ensam.
Mm, exakt.
För jag gör det inte framför Anton, för det tycker jag känns lite så här. Ja, men det är stelt ibland. Men Anton kan ju aldrig göra det. För att jag är ju alltid där.
Ja.
Så jag måste ju på mig hörlurar eller någonting för att han ska få en ensam stund.
Ja, men jag förstår. Så där är det för min kille också. Och skulle han, det var så hemskt. Typ förra veckan han skulle skämta. Och så verkligen, eller okej, han, jo men han vrålade, är det någon där på magen på skoj? Och sen så läste vi på gravidappen att så här, fostret kan höra. Det rycker till om det kommer plötsligt ljud nära magen. Så jag skrämt ihjäl det tyvärr.
Ja. Men det är ju, de där gravidapparna är ju roliga för att det är ju mycket dumt som står i dem också.
Ja, extremt.
Du fick ju inte outa din graviditet själv.
Nej.
Det här var ju någonting som tidningarna skrev om.
Mm.
Hur var det?
Nej, men det var lite... mest var det nog så att jag skämdes inför min kille. För att jag har ju ändå haft min beskärda del av typ dramatik och sånt där. Och jag vet att folk ibland kan vara, kan göra knäppa saker. Men för honom, han är ju ändå en, mer av en, alltså, jag tycker inte att jag är en offentlig person. Men han är ju verkligen en privat person. Mm. Så att för honom blev det lite konstigt att, för det är hans barn också. Och att det skulle outas på det där sättet. Men sen själva så här, det var väl egentligen inte att jag brann så mycket för typ att få berätta nyheten på Instagram och få likes. Utan mer så att jag inte hade hunnit berätta för min bästa barndomskompis och lite så. Mm. Det var ju tråkigt.
Mm.
Men jag tänker att det är också något som man knappt kommer minnas när bebisen kommer.
Precis. Det är så mycket annat som är kul runt det. Sånt där får ju inte ta bort det härliga och soliga.
Exakt.
Men för er som lyssnar och inte vet så var det alltså en poddkollega, Anna Björklund. Poddkollega, ja, men en kompis kan man väl säga.
Ja.
Som ni hade någon slags konflikt och hon skrev ut det på sin Instagram då. Och lite så låtsas oförstående. Det upplevde jag som att det var elakt.
Ja.
Eller hon kanske inte. Har ni pratat efteråt? Eller?
Nej, jag smsade henne och bad henne att hon kan väl få berätta sin historia eller sin version av podden, men att hon kunde hålla ändå min familj utanför det. Men det svarade hon inte på, så att vi har inte hört sånt dess.
Den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra, dålig och dålig människa då. Eller vad som är en god person. Mm. Tycker du att du själv är en bra person?
Det vore sjukt om jag sa att jag var det efter geting-grejen. Nej, inte en aktivt bra person. Inte en aktivt ond person heller, förhoppningsvis.
Nej,
jag är väl någonstans mitt emellan, låter ju också så deppigt. Men nej, jag skulle inte beskriva mig själv som god, men kanske aspirerande god.
Mm.
I alla fall.
Är du en person som tänker mycket på så här, hur dina handlingar drabbar andra? Eller liksom hur...
Ja, jag är nog det mer nu. Det är också efter att ha en podd, efter att ha haft en podd som Della Q, så fattar jag, eller så har jag nog förstått det mer än vad jag gjorde innan. Liksom, för jag tänker att den var bitvis lite elak eller bitsk åtminstone.
Mm.
Och det var inget som vi reflekterade över då, för att vi behandlade den som ett samtal mellan vänner och drack vin och tänkte aldrig på att det skulle släppas sen riktigt. Så jag har nog blivit medveten om det i efterhand.
Mm.
Också i takt med att jag själv har fått publicitet och då märker att man liksom inte bara är ett så här objekt i fjärran som en person som folk känner till, utan att man ändå så här faktiskt tar åt sig av vad folk säger eller skriver om en.
Mm.
Ja, något som man kanske borde inse. Tidigare.
Men det är inte alltid jättelätt. Men har du, skulle du säga då att Della Q-tiden har gjort dig snällare?
Mm. Ja,
alltså i den bemärkelsen då, att man, att du tänker på hur dina handlingar drabbar andra då? Eller? Mm.
Jo, men det tror jag.
Mm.
Absolut att den har. Ja, det kanske också lite snävt med Della Q, att det blev så att man inte fick visa upp, eller fick, men vi fastnade ju ganska snabbt i en mall och där var det kanske inte de goda sidorna som premierades.
Mm.
Men de har ju alltid funnits där. Det är inte så... Jag är inte bara Della Q Moa heller.
Nej. Ja, men och som du säger, för man har då en podd där man glömmer bort att det ska sändas. Man sitter och dricker vin. Alltså jag menar, man har ju konflikter med sina kompisar, eller man pratar ju så med sina kompisar. Alltså där kan det ju uppstå den typen av dynamik och sådär.
Mm.
Men det blir ju såklart en annan sak när det sänds. Vad skulle du säga, när känner du som bäst? När känner du att så här, men nu är jag bra? Om du känner så någon.
Mm. Men jag känner mig nog ganska bra när jag är min kille, tror jag. Jag tycker han är väldigt bra på att lyfta upp mig och berömma mig och sådär.
Mm.
I och med att vår relation också är ganska ny, så är det väl också så att man ser sig själv lite genom hans ögon. Och han har fortfarande en ganska positiv syn på mig då, för han vet väl inte vad som ska komma. Så.
Är det på riktigt så du känner? Kan du inte känna då?
Nej.
Att
nej. Nej då. Nej, det här ska väl gå bra, tror jag.
Mm. Det är ju väldigt fint.
Ja.
Att det är liksom han som du mår. Eller känner det som bäst. Så ska ja. Det ju vara.
Ja, det är väldigt skönt nu i karantänen framförallt. Det hade varit hemskt om det inte var så. Mm. Jo, eftersom jag bara umgås med honom. Jo, men han är toppen.
När känner du det som sämst då?
Innan jag ska göra något tror jag. Att jag alltid känner mig lite dålig.
Mm. Alltså som innan du kom hit?
Ja. Ja, men det kan ibland vara en ganska bra grundinställning. Att man tänker att nej, men det här kommer ju gå åt helvete. För att man blir ändå då förhoppningsvis positivt överraskad.
Mm.
Mm, men det är nog då jag känner mig som sämst. Men jag lider inte så mycket av det, tror jag inte.
Nej. Vad skulle du säga är en bra person då? Alltså om du ska kategorisera. Eller om du tänker på någon speciell.
Ja, jag tycker att min syster är en väldigt bra person. Mm. Jag vet inte, jag tänker att det kan spilla över på mig bara för att vi är släkt. Men det är ofta så att jag kanske ringer till mamma och frågar vad Maja gör idag. Och så är det alltid så, nej men hon är mer en lokala tiggare än hos barnmorska liksom. Mm. Hon är väldigt mycket en sån person. Så hon är väldigt god. Jobbar som sjuksköterska också.
Mm. 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 Skulle du säga att du har mycket dåligt samvete?
Eller inte mer än någon annan tror jag inte.
Nej.
Men jag har känt känslan. Den är inte främmande för mig.
Men det är inte så att du drivs av skuld, att du tackar ja till saker för att du...
Nej. Det gör jag nog inte.
Ljuger du mycket?
Mm. Det gör jag. Inte så mycket om saker som verkligen betyder något, men jag kan ändå trassla till det ganska mycket med mina lögner. Häromdagen så sa jag till min kille att jag är en av de bästa i Sverige på fiske. Vilket är så här, alltså det är bara jättekonstigt. Och så är det en annan kille lurade att jag kunde flytande hebreiska. Och sen så skulle vi typ åka till Israel. Och då började det komma i kapp att jag hade gått och sagt det i flera år. Sånt kan jag ljuga om, vilket är så här helt betydelselöst. För att jag tror inte att mina pojkvänner hade gillat mig mer om det var så att jag var jättebra på fiske eller hebreiska. Men ändå så har jag sagt det.
Men säger du det som ett slags prank?
Alltså, det är typ ett prank, förutom att jag aldrig avslöjar själva pranket då, om jag inte blir påkommen. Jättekonstigt, jag måste sluta med det.
Hur blir reaktionerna? Alltså blir de sura? Så, varför har du sagt det här? Eller tycker de ha?
Nej, men det är väl bara... Jag tror att de får en känsla av så här hopplöshet. Liksom, är det så konstigt? Bara, usch.
Är du bra på att förlåta?
Ja, men kanske inte för... Det är väl också av egoistiska skäl. Att jag tänker att jag mår bättre av att förlåta någon istället för att gå och älta.
Mm.
Inte för att jag tycker att... Eller det tycker jag väl också. Men jag känner inte så starkt att så här, alla människor ska få en andra chans och därför förlåter jag.
Mm.
Utan mer så för att jag ska slippa tänka på det mer.
Mm. Brukar du be om ursäkt själv? Alltså har du lätt att be om förlåtelse?
Det är nog olika från person till person, tror jag. Det beror nog på vilken typ av relation jag har till människor.
Mm.
Jag är ganska bra i mitt förhållande, tror jag, på att be om ursäkt.
Mm. Har du någon i ditt liv nu som du inte kan förlåta? Så går du bär på den typen av grejer?
Nej, egentligen inte. Eller ja, jag skulle kanske inte berätta för Anna om jag blev gravid igen. Liksom. Men det är också så färskt nu. Men jag vet inte om det är något som är så här, något jag inte kan förlåta. Om det är det handlar om. Eller bara att man har lärt sig att... Ja, jag vet inte.
Mm.
För jag tycker liksom inte att... Nu går jag tillbaka till det här med Anna. Men jag tycker inte att outa en graviditet i sig måste vara oförlåtligt. För jag tycker liksom inte... Jag har inte känt att min graviditet är helig på det sättet. Nej, jag går nog inte och känner att något är oförlåtligt.
Mm.
I så fall.
Vi kommer köra någonting nu som heter moralsnabbisen.
Mm.
Jag kommer ställa snabba frågor och du får svara hur långt du vill.
Mm.
Få se lite vart din moraliska kompass pekar.
Kör någon.
Mm. Äter du kött?
Alltså, ja, det gör jag. Men typ inte för att jag själv inte kan laga kött. Det är inte heller någon sån godhetsgrej.
Mm.
Utan att jag själv inte har en aning om hur man typ steker köttfärs. Och därför så blir det mest vegetariskt.
Alltså, hur kan du inte veta det?
Men för att jag aldrig har gjort det. Jag har varit både vegan och vegetarian.
Ah,
och,
så, okay.
Och det var typ när man lärde sig att laga mat.
Mm.
Och nu vet jag inte... Jag vet bara inte hur man gör.
Du vet kan... alltså hur man skivar en falukorv och slänger alltså, ner
den. Jag kan göra skivor. Det är ungefär som när man skivar liksom en gurka. Men så här, jag vet inte när den är klar. Till exempel. Men nej, så jag lagar bara vegetariskt. Men jag äter kött om det bjuds.
Mm. Har du någon klimatångest?
Ja, det har jag. Men jag har stängt av. Jag har stängt av corona också.
Mm.
Så jag läser inget om det heller. För det brukar ju bli lättare då.
Du kör lite den här Ida Varg-
ah.
metoden.
Ja, precis.
Skygglappar på.
Exakt.
Men du menar ifall du då börjar läsa om klimatet till exempel, då stegrar en ångest.
Mm, verkligen.
Mm.
Ja, och det har ändå blivit lite värre nu när man ska få barn. Jag är så himla rädd för att barnet inte ska få se snö, typ. För det var allt vad vuxna sa till när man var liten. Att så här, när ni blir gamla så kommer inte snön finnas kvar. Jag vet inte om det stämmer. Men sånt tänker jag väldigt mycket på nu också. Mm. Och har ångest för.
Källsorterar du?
Alltså nej. Gud. Apropå min klimatångest. Men nej, det gör jag inte. Jag vill skylla på min kille på något sätt, men jag kommer inte på något.
Men ni har precis flyttat ihop då.
Ja,
men, och han källsorterar inte heller då?
Nej,
nej,
i hans lägenhet.
Det är alltså vinflaskor rakt ner i sopen?
Nej, det är det ju för sig. Okej, ja, men då sorterar man ju lite.
Ja.
Jag kastar ju inte batterier ner i liksom hushållssoporna i alla fall. Ja, men det är ett steg på vägen. Men det är inte så att jag håller på så mycket. Vi har en sån... Jag tycker det är så lyxigt. Det är så få lägenheter som fortfarande har dem. De här som man bara öppnar i trappen och slänger ner.
Oh, livsfarligt.
Ja.
Alltså där åker ju allting ner.
Ja, men typ. Förutom ja, men det allra värsta.
Mm.
Och det är också så... Det är väl en bra skamkultur. Att man kan ju inte slänga ner något som man skallrar. Ifall en granne skulle se en.
Just det.
Annars hade jag kanske slängt en glasburk. Jag vet inte. Mm. men det går inte. Men sånt är ju toppen. Så det är inte så att jag har en kompost och slänger plast någonstans. Utan det åker ju tyvärr ner där, ja.
Tycker du att droger ska legaliseras?
Jag vet verkligen inte. Jag känner att de som driver den här legaliseringsfrågan inte är de som är så utsatta egentligen. Man hör ju att det är så här, att det måste legaliseras för att det hjälper missbrukarna så pass mycket. Mm. Men man hör aldrig missbrukarna. I och för sig så kanske de är upptagna med annat. Utan man hör ju bara så suff-killar som gillar att röka på.
Mm. Mm. Eller typ Alexander Bard-typen.
Ja, men verkligen. Mm.
Superliberal.
Exakt. Och de vill ju bara legalisera av egoistiska skäl. Men använder missbrukare som ursäkt för det, tror jag.
Mm.
Så jag vet inte vad som är bra. Jag gillar generellt inte personer som röker gräs så mycket.
Nej.
Jag tycker att det är lite, eller så konstigt att tycka att något är lite farligare än vad det framställs som. Men det är min känsla att man blir ju permanent ganska personlighetsförändrad och lite seg och dum av det.
Har du själv testat droger?
Mm, jag har testat att röka på. Jag hade... Nämligen en pojkvän som var en ganska aktiv gräsrökare.
Mm.
Och då ville jag så himla gärna också bli det. Så att jag försökte ändå då röka gräs med honom kanske 5 gånger. Men varje gång slutade det med att jag bara kaskadspydde och trodde att polisen stod utanför. Så att vi blev ju aldrig det så här coola stoner-paret direkt. Nej. Utan jag var ju så neurotisk varje gång jag försökte.
Är det okej att köpa sex?
Nej, det tycker jag inte. Däremot, jag tänkte på det här om dagen. Det var också den här gamla pojkvännen som vi pratade om. Men då hade vi ett killgäng där det visade sig att alla de hade köpt sex. Och då var vi alla så här 19 år gamla. De bodde i Stockholms innerstad. Alltså bara kändes som normala personer. Och så var det så vanligt. Det var väldigt chockerande för mig.
Oj, vart hade de, vet du liksom hur det hade gått till? Hade de bara så här red light district?
Ja, typ att de hade varit på en tågluff och gjort det som en flippig grej. Och så. Nej, så jag tycker inte att det är okej. Men jag tror att det är extremt utbrett däremot. Alltså mer än vad man tror.
Mm. Tycker du att kvotering är bra?
Jag har ingen jättestark åsikt. Det kan det säkert vara. Jag är inte en av dem som tror att det betyder att någon som är helt inkompetent kommer få jobbet framför någon som kan saker bara för att man har kvotering. Det är inte heller något jag brinner för. Liksom. Men det... Ja. Om ett företag vill kvotera så kommer jag inte direkt stå och demonstrera utanför om att de inte ska få det.
Nej.
Men jag kommer inte heller kanske demonstrera för att alla måste kvotera.
Har du gjort botox?
Nej, däremot så har jag gjort... Vad är det? När man gör fillers i läpparna, är det Restylane då? Eller vad är det? Nej, man...
Ja, vad är det? Jag säger bara fillers.
Ja, det har jag gjort en gång. I alla fall.
Ser du något liksom moraliskt fel med att hålla på med den typen av utseendeförändringar?
Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tycker, liksom, jag tycker inte att det är feministiskt, men jag tycker inte heller att det är ofeministiskt. Jag tycker bara att man får köra på om man vill.
Är du för svensk abortlag?
Ja, det. Ja, det här är inget som Sveriges Radio skulle kunna klandra mig för. Nej, men jag är för den.
Ja. Nej, det är ju inte så... Ja, det, ja i och för sig. Eller de kan inte klandra det, men jag tänker den är inte så ifrågasatt förutom av kanske ett parti.
Nej, precis.
Eller två. Ja, ett.
Nej, men jag står bakom den. Absolut.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Ja, eftersom jag lyssnat på den här podden tidigare så kollade jag upp det och såg att det var ganska mycket mindre än vad jag lägger på streaming-sajter varje månad, tyvärr. Så ja, ett par hundra.
Vad är det för organisationer? Eller det får du kanske inte säga, kommer på.
Får man inte.
Du kan säga, vad är det?
Men det är någon som tickar på sen flyktingkrisen 2015. Jag vet inte exakt vilken, men det är något som dras därifrån, i alla fall.
Öppnar du de här breven som du får?
Jag är skriven i Sala hemma hos min mamma, så att hon öppnar alla mina brev. Ständigt pågående bråk. Men det gör hon.
Det är olagligt.
Ja, jag ska anmäla henne.
Jag hade faktiskt ett bråk med min kille om det, för att han var jättesur för att jag öppnade ett brev som han hade fått från, nu var det så här, Huddinge sjukhus. Alltså jag blev bara så orolig, men gud, vad är det här typ? Och då tyckte han att det var sån kränkning. Jag vet inte, jag kan inte... Blir du kränkt av att din mamma...
Nej, eller det är ibland kan det vara lite pinsamt om jag så här har råkat ta något på Klarna typ. Och så ringer hon och bara, nu har du den här fakturan. Och då kan jag tycka att det är lite pinsamt. Men mamma är också min revisor, så att hon har full kontroll över min ekonomi. Hon vet ju exakt vad jag lägger mina pengar på och så. Så att nej, jag är nog förbi det stadiet av att känna mig kränkt.
Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
Ja, det tycker jag.
Ganska ledande fråga.
Ja, men det tycker jag absolut. Sen är det ju kanske ibland svårt att ta sånt individuellt ansvar. Det är precis som med klimatet. Det är klart att man som privatperson kan göra vissa saker, men jag tycker framförallt att rikare länder har ett ansvar att hjälpa fattigare länder. Absolut.
Du tänker mer så på den statliga nivå. Har du varit otrogen?
Ja, det har jag varit.
Var det kul, tänkte jag fråga nu. Men det kändes så grovt. Ja, vill du utveckla?
Ja, det var också ganska länge sedan. Det var flera år sedan. Och... alltså kul var det inte. Däremot så kändes det som... en så sjuk grej, alltså att man kunde vara det. att det funkade. För det kändes som, jag vet, det kändes som en så här konstig bugg bara. Jag kände mig som en annan person.
Mm.
Jo, men så då var jag det under en kort period. Och sen så gjorde vi slut.
Mm. Vet personen om det?
Inte säker. Jag har sagt det i någon podd förut.
Mm.
Så kanske. Men jag har inte konfronterats om det.
Nej. Har du blivit bedragen?
Ja, det har jag också blivit. Det är ett
roligt ord, bedragen. Men någon har varit otrogen i en relation med dig. Liksom.
Ja, det har också hänt. Bedragen är toppen. Det är väldigt dramatiskt.
Mm.
Jo, men det har jag. Det har jag också blivit, bedragen.
Vad var värst?
Nej, men absolut, förlåt, men att bli bedragen, naturligtvis. Det, jo, men det var det. Jag anade det ganska länge.
Mm.
Och det var ju en jobbig känsla av liksom paranoia, eller att man började tvivla på sig själv. Jag kände mig lite som så Carrie Homeland, första säsongen, när hon tror att Brody är terrorist.
Ja, just det.
När det bara är hon som har insett det.
Mm.
Så kände jag mig ganska länge då, att jag kände mig liksom helt galen. Och sen så var det så skönt när jag till slut fick upprättelse då, eller fick det bekräftat.
Ah.
Det gick inte så långt som att jag behövde ta eller få elchocker som Carrie, men annars samma känsla, att man kände sig så här skvatt galen.
Ah.
Och det var väldigt skönt att bli fri från den.
Men hur går man vidare in i andra relationer med den liksom erfarenheten då? För jag tänker, ibland kan man bli svartsjuk och ha den där paranoian, och sen är den helt obefogad.
Mm.
Man har fått den bekräftad en gång.
Ja, för mig har det bara inte varit något problem. Jag trodde att det skulle vara det.
Mm.
Men jag känner mig så trygg i den här relationen att det inte är... Det har aldrig varit något jag tänkt på. Mm. Eller misstänkt eller oroat mig för alls.
Är du uppmärksam och lämnar över ditt bussäte när äldre eller gravida kommer in i en buss?
Ja, det är jag. Men nu tycker jag ändå... Nu är jag gravid i vecka 17. Det börjar bli dags för mig att få ett sånt prioriterat säte. Jag åker i och för sig väldigt lite kollektivtrafik nu på grund av corona ändå. Men ja, jag reser mig upp för andra. Fram till nu. Nu är det min tur.
Är det så att du gärna vill gå runt och visa magen? Eller har du mage? Jag såg inte riktigt.
Jo, det har jag. Mm. Den är här under. Nej, det tycker jag... Jag tycker det kan vara lite koketterande.
Mm.
För att då känns det också som att jag tror att jag går runt och bär på ett mirakel. Typ, om det är så att jag bär tajta kläder som framhäver magen. Så det försöker jag ändå undvika. Men däremot så kan jag ibland behöva... Typ som när jag blir anfådd av att gå upp för en trapp.
Mm.
Då stannar jag och visar magen och så här håller mig lite om den. Men det är ju mest för att... Folk ska förstå att jag inte är så här aktivt döende bara.
Mm. Jag tänker på graviditet. Det finns ju ett moraliskt dilemma där kring det här med sådana NIPT och KUB, eller KUB som vissa säger, tester.
Mm.
Att man kan kolla sjukdomar och så. Har ni gjort något sånt?
Ja, vi har gjort KUB-test.
Mm.
Vi har pratat lite om att göra NIPT, men kom fram till att vi inte skulle göra det.
Mm.
Men det är ju jättesvårt. Det är ett väldigt aktuellt moraliskt dilemma i mitt liv också. Jag vet inte vad vi hade gjort om det visade sig att barnet hade något kromosomfel. Liksom. Alltså jag kan ändå tänka mig... Jag tycker liksom inte att det är oförsvarbart att göra abort om man skulle få ett barn som hade typ Down-syndrom ändå. Och då inte för att man inte skulle älska det lika mycket, utan för att man antagligen till exempel kommer uppleva barnets död under ens livstid och sånt där.
Mm.
Så det skulle inte döma någon.
Nej.
Alls. Och det är jättesvårt. Jag tycker inte att något är liksom glasklart moraliskt rätt heller.
Det här segmentet heter Vad sa du, sa du? Och där har jag då hittat ett litet citat från dig.
Det här har jag oroat mig så mycket för. Det finns så mycket att hämta.
Men då kanske jag tog ett väldigt snällt då. Eller det här är något jag vill att du gärna utvecklar då. Eller jag är lite nyfiken på hur du tänker. Det är en intervju i november från 2018 i tidningen L. Där du och Anna och Bianca från Della Q blir intervjuade. Och du säger, Nej, men jag tror att det är bra att sluta låtsas som att ingen bantar. Det förvränger idealet ännu mer.
Mm.
Och det här är ju kanske någonting som ni har fått en del kritik för att ni pratar bantning i Della Q. Eller hur ni pratar om att äta och så vidare.
Ja, men det har vi nog fått. Jag har inte tänkt att vi pratade så mycket om bantning egentligen, men det kanske vi gjorde. Men jag tror att det är farligare. Men det jag menade är nog att jag hellre ser att folk är ärliga med att de inte äter pizza varje dag som alla supermodeller håller på med.
Mm.
Och så där, för att då blir det liksom ännu mer ouppnåeligt på något sätt. Att jag i alla fall känner att jag har fått mer förståelse av att så här, ja, men de supersnygga idealtjejerna, om man säger, att förstå att det också, att de har offrat saker. Gud vad det också låter sjukt.
Nej, men jag förstår vad du menar. Att kan ju inte äta pizza varje dag.
Nej, så. Precis. Mm. De tränar jättehårt. Och det är liksom inte så lätt att se ut som en supermodell. Och det kan jag störa mig på att folk försöker framhäva, eller får att låta som.
Mm.
Att det är så här superenkelt. För att det skapar en bild av att alla skulle kunna nå dit.
Mm.
Som att det liksom inte är en elitsport att äta som en modell. Utan så här, så alla kan komma dit. Mm. Alltså att det blir som, jag tror bara att det skapar liksom osunda och konstiga förväntningar. Och kanske skuld hos folk då.
Mm.
Som tänker att, ja, men att de tänker att så här, varför kan inte jag göra det här då?
Det där är ju intressant, för att jag tänker mycket på det. Jag som på något sätt har varit på internet länge och var någon slags feministisk person.
Mm.
Och ändå har jag gjort botox till exempel.
Mm.
Och det har jag också så här brottats lite med, om man ska berätta om det.
Mm.
För att då kanske folk eller å ena sidan tänker folk så här, men gud, du är över 30 och du har inte så mycket rynkor, varför?
Mm.
Å andra sidan så finns det ju här, om jag säger att jag har gjort botox, skapar jag något slags liksom normalläge om att man måste göra det. Så skapar jag något slags, ja, fattar du vad jag menar?
Mm.
Att det är lite så, kanske samma grej med bantning då. Mm. För om man är ärlig med det, då finns det kanske en risk med att, får jag ditt matschema, då ska jag följa det. Liksom, att man kan...
Ja, så är det ju också. Förstås. Och jag vet inte, jag har väl inga exakta rätta svar på det heller.
Bantar du nu?
Nej. Det var ganska länge sedan. Nej, jag har nog aldrig riktigt bantat så. Eller jag har ju haft, för det var inte bantning, utan då var det mer ätstörningar i tonåren och sådär.
Mm.
Men sen dess har jag nog ätit ganska mycket sånt som jag känner för. Och sånt jag kan laga då, vilket begränsar mig en del.
Vilken är den vanligaste rätten? Jag var bara nyfiken på vad du...
Ja, jag äter nästan varje dag samma sallad med spenat, tomat, gurka, soltorkad tomat, rödlök och kikärtor och fetaost.
Mm. Mm. Ja. Det lät ju gott.
Ja, den är toppen.
Varje dag?
Ja, men nästan. Jag tröttnar aldrig på den. Det här har pågått i 5 års tid. Jag kan fortfarande längta efter den. Jag blir så sugen på den.
Vi ska gå in på moraliska dilemman. Mm. Det här är ju då påhittade grejer. Så det behöver inte vara så här, nej, det där skulle aldrig hända.
Nej.
För att det...
Gud, vad störigt om jag skulle säga så.
Men det upplever jag ju då i Fördomspodden. Jag lyssnar på den ibland. Att folk är lite så här... Var har du fått det där ifrån? Istället för att bara svara. Alltså de fattar liksom inte. Det gör mig galen. Därför vill jag säga till alla gäster här. Det här är ju då hittepå. Men.
Mm.
Din kompis Ingrid.
Mm.
Är jag en baconfjäril på Twitter?
Ja.
Mm. Hon ringer dig i kris.
Mm.
Hon är vräkt och har ingenstans att bo. Och frågar nu om hon skulle kunna bo hos dig och din kille i ungefär 2 veckor. Du vet att det här kommer bli lite jobbigt. Och du är trött, gravid, vill sova. Och Ingrid kommer ju kanske vilja festa en del och så. 2 veckor riskerar att bli en månad. Samtidigt är hon en nära vän och hon är i nöd. Vad svarar du?
Gud vad svårt. Jag och min kille bor i en etta. Han känner i och för sig också Ingrid. Och jag är typ skyldig henne det, för att varje gång som jag har flyttat ut från en kille så har jag flyttat hem till Ingrids mamma och bott med henne. Mm. Så nej, hon hade ju varit välkommen då att sova på soffan som är en halv meter från där jag och min kille sover. Välkommen.
Men du hade kanske lite då motstridigt sagt ja? Eller?
Ja, jag hade skämts för att jag ställde till det för Mattias också då. Som drar in min kompis där då, 3 dagar efter att jag har flyttat in. Men ja, så hade det fått bli, tyvärr.
Hur är du som kompis? Är du en sån som ställer upp?
Ja, det vill jag tro i alla fall. Jag känner mig som en väldigt lojal vän. Jo, men det skulle jag nog ändå säga att jag gör.
Mm.
Gud, det känns som att du har hört något annat. Nej. Det kan vi göra som gäst i Fardomspodden.
Ställer du verkligen upp? Ingrid har ju berättat för mig att du... har du få nära vänner eller många ytliga?
Få nära vänner.
Mm. Som du har känt länge då, eller?
Mm, ganska länge. Några barndomsvänner. Och sen ja, men några nära som jag har lärt känna typ under de senaste 5 åren.
Det är dags för Moa Wallin att föda. Det är tyvärr fortfarande coronatider och förlossningsvården är väldigt noga med att ingen partner med något slags förkylningssymptom får följa med på förlossningen. Din kille har lite ont i halsen. Han har någon grad feber. Mm. Om det här når förlossningen så kommer han inte få följa med. När du ringer barnmorskan på förlossningen och berättar att ni är redo att få åka in så frågar hon om ni båda är virus- och symptomfria. Vad svarar du?
Gud, det här pratade vi om igår. Okej, om man har feber så är det ändå... Då hade jag nog sagt det. Däremot, om man bara var lite snorig, det var det vi diskuterade igår, hade man ändå... Det är också helt sjukt att dra in corona på ett sjukhus. Vem gör det?
Förlossningspersonalen blir smittade. Någon annan gravid får viruset.
Men gud, ja... Nej, men i och för sig, också av rent egoistiska skäl, så hade inte jag velat att han smittade bebisen när den kom ut.
Nej.
Men det är också, fy fan vad hemskt. Det grubblar man ju mycket på. Jag förstår ju varför restriktionerna finns, men det känns ju ändå väldigt jobbigt att tänka på.
Mm. Det är en mardröm att föda utan sin partner, tänker jag.
Gud ja. Jag tänkte fråga Ingrid om hon vill ställa upp som reserv om Mattias skulle bli sjuk. Men det är ju inte riktigt samma sak.
Nej.
Men nej, om man hade feber så hade han nog kanske fått stanna hemma.
Mm. Så det är febern som avgör, men om man hade varit lite snorig...
Mm.
Det finns väl å andra sidan tester man kan ta när man kommer... Alltså de testas väl alla som kommer in, så som jag förstår det.
Ja, det kanske de gör. Jag vet inte.
För att jag tycker att jag läst någon sån där att 7% av alla som åkt in på förlossningen har haft corona utan att veta om det. Typ.
Mm, ja, okej. Okay. Ja, men hoppas det då, så att jag slipper fatta beslutet.
Mm. På Tankesmedjans Instagram lägger du ut en väldigt taskig men ändå rätt kul rant om Annie Lööf. Ni får mycket skit för detta, både externt och internt. Och chefen kallar in er på möte där förväntas ske en ordentlig avhyvling. Övriga programledare erbjuder sig innan att ni tar på er detta som grupp. Men du vet ju att det hela egentligen ligger på dig. Erkänner du eller går du med på gruppens erbjudande och tar det här som en grupp då? Där alla får skit.
Så ja, om de erbjuder sig. Så...
Jag ställde ju samma fråga till Söderholm.
Ja, vad sa han?
Att han själv skulle erkänna att de säger att det var han.
Ja. Alltså det här har ju i princip hänt på riktigt. Okay. Då tog jag ju faktiskt på mig det själv. Det var när jag la upp den bilden på Lucas Simonsson.
Mm.
Och vad skrev jag? Att jag var så tacksam för att Voi finns plötsligt. Eller något sånt. Nej, gud, var det så grovt.
Ja, men det var efter hans Voi-olycka där,
ja. Precis, den tragiska. Jo, men då tog jag ändå på mig det själv. Men då var det ju för sig ingen som erbjöd sig.
Nej. Är de personer som skulle erbjuda sig övriga, liksom?
Ja, men kanske om det var så att jag riskerade att få sparken.
Mm.
Så tänker jag mig att typ i alla fall Kristoffer hade sagt att... Nej. Gud, vilka konstiga förväntningar. Han skulle säga, då får ni sparka mig med. Det ska ni stackars inte behöva. Nej. Nej men jag hade väl tagit på mig det då.
Apropå Kristoffer, din goda vän Kristoffer Garplind, känd från Tankesmedjan, har fått en utvecklingspeng av SVT för att skriva ett manus till en ny dramaserie och ger dig ett 100 sidor långt utkast för ditt utlåtande eftersom han litar på dig. Mm. Du märker ändå att han är rätt stolt över det han har åstadkommit under de här senaste månaderna. Men det du läser är inte bara uselt, det är faktiskt pinsamt och nästan oläsbart. Om det här genomförs så kommer du nog på sikt skada Kristoffer. Är du ärlig med honom?
Oj, det här är ett tråkigt svar, men jag tror att jag ändå litar mer på Kristoffers eget omdöme än mitt. Så då hade jag nog tänkt att det var fel på mig. Men om det verkligen var så, ja, men, om jag visste att det här var riktigt dåligt...
Ja, det är en serie då som han kanske har haft liksom någon manusförfattare som han har jobbat med som har haft lite väl mycket att säga till om från SVT. Och det kommer ju stå Kristoffers namn på det och det kommer ju bli en serie som kommer vara värre än Söder om Folkhemgatan kanske.
Nej, jag hade inte sagt något. Förlåt Kristoffer, men jag hade inte gjort det. Då hade han fått lära sig en läxa då, till framtiden.
Mm. Ja, då vet han det.
Ja.
Vad hade du sagt då? Oj, vad bra.
Ja, exakt så hade jag sagt.
Ring, ring! Det ringer på Moa Wallins lur. På andra sidan hörs en rosslig röst. Det är Stina Wolter som hör av sig. Hon har fått ett erbjudande från Spotify att starta en podd ihop med dig och retorikexperten Elaine Eksvärd. Podden ska heta Feministpodden och tanken är att ni tre en gång i veckan ska ha ett kaxigt tjejsnack. Lönen är 75 000 plus moms i månaden. Tar du det?
Nej. Hårt nej.
Det krävs inte jättemycket förberedelser. 175 000.
Feministpodden. Alltså nej. Nej, jag hade inte... Nej, tyvärr.
Det är mycket pengar.
Ja, det är det.
Men till ditt framtida barn.
Ja, nej. Nej.
Insats i en härlig trea.
Jag hade ju för sig stått på hovet, men nej. Jag hade fått lösa det på ett annat sätt. Alltså vilket annat sätt som helst.
Vad är det som skaver mest med det här erbjudandet?
Det är svårt att välja ut en enskild del av det, för att allt är så... Ja, men dels så vet jag att både Stina och Elaine ogillar mig extremt mycket, så jag kan tänka mig att det skulle bli ett fruktansvärt samtal. Liksom bara så att Elaine kanske skriker på mig och Stina som försöker medla lite grann. Och sen också... Ursäkta, någon som försöker inbrott.
Paket, tror jag.
Nej, men också delen med att ha ett kaxigt samtal känner jag inte... Jag känner att jag har gjort nog med kaxig tjejgrejer för livet, kanske. Ja, Feministpodden hade jag inte heller tyckt var så kul att ha en podd som hette. Nej, nej.
Ja, vad har ni för konflikt? Jag tog ju de här namnen av en anledning, men sen kom jag inte riktigt på, så har de någon konflikt?
Alltså, ja, men jag blev lite förärgad när Elaine la upp på sitt stora Instagramkonto att jag var nazist. Det kändes inte...
I form
av att Nordfront hade skrivit om mig. Och hon trodde det, då att det var någon så här... Att de gjorde det för att jag också var nazist och inte för att de... en klassisk slutledning... Så då ringde jag faktiskt upp henne på kvällen, men hon svarade inte. Men då var jag väldigt stött och arg för att det var så konstigt. Och jag var lite rädd att folk på riktigt skulle tro att jag var nazist då. Så den konflikten har jag haft med Elaine, med Stina Wolter.
Förlåt, jag måste bara fråga. Nordfront skrev om det, var det i samband med Big Brother?
Nej, bara... det här var ganska länge sedan. Det var i början av Tankesmedjan som de skrev om att jag och Ola Söderholm... uppmärksammar samma problem som nazisterna. Något sånt. Jag kommer inte ihåg, det var jättekonstigt i alla fall. De försökte claima oss, tror jag. Och då Elaine gick på det och la upp det. Jag trodde att vi var nazister.
Och Stina Wolter.
Ja, det känns som att jag har pratat om henne i någon podd. Vi har ingen konflikt. Jag vet inte om Stina Wolter vet vem jag är.
Men det känns inte som ni kanske har samma bild av...
Nej, vi skulle nog inte komma så bra överens, tror jag inte.
Nej. Yes. Om Anna och Bianca skulle ringa med samma erbjudande om en ny säsong de la Q, där lönen var 175 plus moms i månaden.
Nej.
Du blir tokkär i en helt otrolig kille. Vi kan kalla honom Kalle. Och Kalle är tokig i dig. Herregud, har du någonsin känt så här starkt förut? Kanske inte. Ni har, ni har det helt otroligt bra och börjar verkligen älska varandra. Ungefär 6 månader in i relationen kommer det fram att han har väldigt svårt för 2 av dina närmsta kompisar. Du har ju typ fattat det eftersom han aldrig vill umgås när de är med. Han säger att du inte behöver bryta med dem, men att han aldrig någonsin kommer vilja hänga mer. Vad gör du?
Oj. Det var sjukt. Om man sa ja, att han aldrig någonsin skulle kunna tänka sig.
Här försöker jag liksom få tag i så här killar versus kompisar.
Då hade väl jag... Ja, ibland i relationen kanske man får acceptera saker som man tycker är helt sjuka. Jag hade inte brutit med kompisarna, men det behövde jag inte heller, va?
Nej.
Nej.
Men det kommer ju bli lite jobbigt kanske. Man umgås väl ofta lite så i par och kompisar.
Ja. Nej, men då hade jag väl ändå... Jag hade tyckt att det var otroligt märkligt och jag hade såklart blivit väldigt stött och arg. Mm. Men i slutändan så hade jag väl ändå fått tänka att så här, okej, då har jag... Då kommer jag någon gång säkert ha något så här helt orimligt krav som han måste gå med på. Då.
Mm. Måste man gå med på? Alltså du sa att man, i en relation så...
Nej, det måste man ju inte. Det hade ju inte... Jag hade inte höjt på ögonbrynen om någon kompis till mig inte hade accepterat det där heller. Jag hade ju tyckt... Mm. Om jag var en av kompisen hade jag såklart tyckt att killen var galen.
Mm.
Nej, man måste väl inte. Ibland kan det ju kanske vara bra... Att kompromissa, men det beror ju också på med vad.
Det är dags för antingen eller. Du kanske har lekt pest eller kolera. Mm. Det här är samma grej.
Oh.
Superavancerat. Antingen så har du ett BMI på över 27 för resten av ditt liv. Det vill säga en lättare övervikt.
Mm.
Kommer liksom aldrig bli av med det. Eller så måste du för resten av ditt liv varje månad ge 10 000 kronor av din inkomst till MUFs festkassa.
Då ska vi se. Får jag gå? Det är ju för sig inte så intresserad av att få komma på festerna om jag donerar så mycket.
Jo, du får göra vad du vill med de här. Men det är liksom, det är MUF, de gillar att festa.
Ja, jag har 10 000 till MUF då.
Mm.
Fast usch, nu låter det också som att jag så här har en superkropp som jag är så mån om. Det är inte det jag menar. Men det känns bara så jobbigt att...
Ja, du menar att det är inte bara utseendemässigt då, det här BMI-et på över 27, utan det är...
Ja, men såklart främst utseendemässigt, men även hälsomässigt så är det väl lite tråkigt och så.
Mm.
Nej, jag hade valt MUF-festerna. 10 000 är väldigt mycket. Mm. Gud, det är så konstigt att försvara för sin partner.
Det kommer ut en bild på dig från 5:e klass där du uppträtt som Janet Jackson iklädd ett fullständigt blackface. Eller så tvingas du åka på stand-up-turné där du är något slags förband. Eller för... Jag vet inte, vad heter det? Försökte hitta det.
Men det, jag vet inte heller. Men något
för gig. Ja. Ja. Du ska alltså köra stand-up då. Åt Johanna Nordström.
Ja, det är ju blackface. Det är ju ändå ett barn.
Jo. Det. Men det, du vet, den kommer spridas på Twitter. Det kommer liksom vara Moa Wallin i blackface.
Ja. Usch, jag kommer bli en meme. Det är för sig min största rädsla i livet. Ja, nej, men det... Jag hade valt det ändå.
Är det för att du är rädd för stand-up eller är du rädd för Johanna Nordström?
Det är väl en kombination, tror jag. Och jag hade känt mig lite förmjukad av att vara för... band till henne också, tror jag. Nej, men också jag hade inte varit så bra på en stand-up-scen eller. Usch, nej, och så jobbigt att åka runt och gravid. Nej.
Okej, det blir alltså blackface.
Ja, tyvärr.
Johanna Nordström, är det någon du har en konflikt med?
Nej, det är det väl inte egentligen. Gud, att varje namn som nämns.
Kul också att min fråga alltid, ja, men det är inte, för jag får med att du har skrivit om henne på Twitter, va?
Ja, men det har jag gjort. Men det vore lite orättvist mot henne, tror jag, att säga att, det var en, att vi har en konflikt. För hon har ju aldrig riktigt svarat mig. Nej. Utan det är bara jag som ibland har tyckt att saker hon har gjort har varit så extremt tråkiga.
Så det var kritik mot hennes yrkesmässiga gärning?
Ja, men det har det nog ändå varit. Inte jätteseriös och liksom befogad kritik alltid. Men ja, jag har tonat ner det dock senaste åren.
Tycker du inte att någonting hon gör är kul?
Alltså, det vore, jag konsumerar ju inte så mycket i och med att jag... Det jag sett har inte tyckt har varit roligt. Så att jag... det vore lite märkligt av mig om jag ändå skulle sitta och recensera varenda, varenda sak hon
besatt
gör.
Av en.
Ja, nej.
Antingen är du känd som notoriskt otrogen utan att nödvändigtvis behöva vara det. Eller så är den du är ihop med känd som notoriskt otrogen men som nödvändigtvis inte behöver vara det.
Och jag vet inte, jag vill hela tiden fråga dig vad du skulle välja.
Jag har inget facit.
Nej, det, jag tror att min kille kanske skulle må väldigt dåligt av att vara känd som det. För att han lägger så stor vikt vid att... var liksom trygg och familjär. Att jag tror att det skulle tära mer på honom om han fick det här stora otrohetsryktet om sig. Så jag hade väl tagit på mig det då.
Din kille, han verkar vara en väldigt bra person.
Ja.
Är det allmänt känt att hans pappa är journalisten Mats Knutsson? Är det hemligt?
Nej, det är inte hemligt. Men det är det.
Ja, för jag började, när jag gjorde research på dig så såg jag att Svensk Dam hade skrivit om din graviditet. Då var min första reaktion, varför skriver Moas graviditet och inte min? Jag var så här sur över det. Och så gick jag in och bara, jaha, hennes pojkväns pappa är SVT-journalisten.
Ja, Mats Knutsson, ja. Ja, väldigt märklig artikel för övrigt. Ja. Så konstigt bildsatt, att det står Moa vill vänta barn, men så är det en bild på Mattias föräldrar.
Har ni haft någon sån här söndagsmiddag?
Det har vi ändå, några stycken. Första gången jag träffade Mattias mamma var när vi skulle berätta om graviditeten.
Oj!
Ja. Så att vi har ju börjat umgås ganska intensivt direkt.
Ja, det är ju ett väldigt personligt samtal att ha så första gången man träffar någon.
Ja, det var speciellt. Verkligen.
Och Mats, han är trevlig.
Ja, de båda är kanon.
Jag tycker att han är en väldigt bra journalist. Jag kan hälsa honom.
Det tycker jag med.
Antingen blir ditt framtida barn mobbat, eller så blir det en mobbare.
Ofta är det ju så att folk som blir mobbade sen har en lite ljusare framtid än mobbarna. Tycker jag att det verkar som, i alla fall.
Det känns som att det finns många mobbare som har en framgångsrik mediekarriär, kanske, eller?
Jo, det är precis sant. Det känns som att mobbare går ju ändå att göra något åt, förhoppningsvis, då. Att man kanske kan försöka lära sitt barn att vara lite snäll. Så jag hade ändå valt mobbare till slut. Dock så känns det som att mobbare alltid har det så trassligt hemma. Det är väl det man hör. Och det vore ju hemskt om jag och mitt barn har det så. Jag vet inte. Nej, jag hade nog ändå valt mobbare, så kan man väl försöka förändra det.
Yes, det är dags att säga hej då.
Ja, hur gick det för mig?
Det är inte jag som avgör, utan det är ju ni som lyssnar som nu gärna får då slida in ett DM. I bara snälla saker till Moa då. Men ni kan ju, liksom, ifall ni har någon åsikt, kan ni slida in till mig. Vad heter du? Du heter Moa Wall. På
Instagram.
På Instagram. Jag heter ju Hanna Pida. Var det någonting som du tyckte var svårt att svara på?
Ja, det mesta var ändå väldigt svårt.
Känns som att du hade hunnit tänka mycket.
Ja, men det har jag nog gjort. Jag har ju hört några frågorna innan. Och så. Jo, men sånt med välgörenhet är alltid pinsamt att svara på, för att man känner sig så påkommen och girig. Jo, men det mesta var väl svårt. Men kul också. Jag är inte lidit.
Är det någonting som du känner direkt så här, det där måste vi klippa bort? Är det Mats Knutsson?
Nej, det var okej. Det, nej, jag tror inte det. Ja.
Vad ska du göra nu?
Nu ska jag gå hem. Jag ska spela Sims.
Oh, vilken version?
Sims 4. Mm. Jag har så många expansion packs nu att min dator håller på att kollapsa totalt. Oh. Jag har köpt kändisliv nu.
Ja, det är så kul. Det spelar jag hela tiden. Ja,
det är toppen. Så att nu,
det är mitt bästa.
Ja, det är nog mitt roligaste också. Jag gillar universitetslivet.
Det har inte jag köpt.
Nej, men det är ju för sig så mycket. Ibland kan man ju känna sig på riktigt utbränd av att den simmar. Alltså ibland har de ju lite tråkigt i livet när de har småbarn och så. Och det är ju lite som universitetet, att det är så mycket läxor och sådär som man sitter och gör med.
Ja, då trycker man bara snabbspolar man. Alltså jag läxar snabbt.
Ja, exakt. Men den har inte tid att göra så mycket kul.
Mm. Så du ska hem och spela Sims.
Ja.
Bra! Då säger vi hej då. Tack så hemskt mycket Moa Wallin för att du ville komma och gästa Gott Folk.
Tack själv. Tack för att jag fick komma hem till dig.
Varsågod.